så får vi fortsätta vårt samvär här i bön och påkallelse. I den tro att Gud efter sitt dyrbara ord och löfte skulle vara med oss och välsigna vårt fälles samvär här. I mina tankar kom ett ord som vi finner skrevet i femte Mosebok i det tionde kapitlet. Det är ju så att det är inte bara det nya testamentet som innehåller livets ord. Ord som är värd att ta vara på. Ord som inför Gud är de allra viktigaste ord. Vi minnes Jesus en gång. Han mötte ju många människor. Och många människor stilte oss och spörsmålet av han när det alltid tio bud. Vilket är det viktigaste bud? Vi finner ju skrevet bud i andra Moseboks 20 kapitel. Och där kan vi ju lista upp bud efter bud från 1 till 10. Men när Jesus valde att svara på det spörsmålet så hänvisade han inte till någon av de 10 buden. Men han hänvisade till ett gudsordsted som vi ska läsa i vår text från 5 Moseboks 10 kapitel. Och han hänvisade till ett annat gudsordsted som vi också finner i 3 Moseboks 19 kapitel. Därför så kan vi inte tänka som så, att budorden är bara de 10 budorden som vi finner skrevet i lovboka. Men ett bud är ju något som Gud pålägger oss människa, därför att han vill att vi ska följa och adlyda det. Därför att vi i Guds bud kan finna visdom i livet, så vi kan leva efter Guds vilja, så vi kan bli bevarat från allt ont och så vårt hjärta kan bevaras i ett rätt förhåll till Gud. Vi ska därför läsa ifrån 5 Moseboks 10 kapitel. Vi läser ifrån vers 12 och ut i det 17 vers. Och ordet lyder i Jesu namn. Och nå, Israel, vad kräver Herren din Gud av dig utan att du ska frukta Herren din Gud och vandra på alla hans vägar och älska ham och tjäna Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ så du håller Herrens bud och hans lov som jag byr dig idag för att det kan gå dig väl. Se himlenes himler, jorden och allt det som är på den, hör Herren din Gud till. Men bara dina fäder har Herren lagt sin kärlek på, så han älskat dem. Och det som är deras efterkommare utvalt han framför alla andra folkeslag, slik som en kan se på denna dag. Så omskär då därför deras hjärtes förhud. Och var icke så hårdnacket. För Herren deras Gud, han är Gudnes Gud och Herrenes Herre. Den store, den mäktige och den förfärdlige Gud som icke gör forskjell på folk. Amen. Detta var ditt ord, helige Fader. Helig du oss i din sannhet. Ditt ord är evig sannhet. Vi nämnde ju att i andra Moseboks 20 kapitel kan vi läsa alla de 10 bud som Gud gav till människorna. Moses var ju 40 dagar och 40 nätter uppe på Sinais berg. Gud hade satt en gräns vid fjällets fot. Det var så härligt där uppe som Gud skulle möta Moses att inte en gång Aaron eller någon andra var Mose närmaste tjänare fick vara med. Och så gick Moses dit när Herren talade. Och Moses fick besked om att dessa stentavlor skulle huggas ut. Och så skrev Gud själv med sin finger alla dessa budord. I mellomtiden så dröjde Aaron och folk där nere på slätten. De blev trött och lej alla dessa 40 dagar, hur blir det egentligen av Moses? Så vi inte måste ställa krav av Aron att han skulle av guld göra en kalv som de kunde tillbe. Och det var ju den allra största synd som människor kunde göra. För det första bud som Gud gav, det är ju: jag är Herren din Gud, du skall icke ha andra gudar än mig. Och så läser vi också att man inte skulle laga någon gud av något bild eller uthuggd av något. Eller något som helst som skulle vara så dyrbart och så viktigt för människorna att de skulle dyrka det och hålla det för att vara sin gud. Men Aron i sin svaghet, han gav efter på folkets press. Och så lät han göra den guldkalven. Och när Moses kommer ner från fjället så både hör han och ser han. Så blev hans hjärta så bedrövet när han såg att människorna så storligt hade fallit ifrån den levande Gud. Lovens hänsikt var ju den att Gud skulle få tala till folk. Att han skulle få vara dems Gud. Så Moses knuser dessa stentavlor och strör stöv av det i älven eller floden där. Så vannet blev vittert. Efterpå fick Moses på nytt besked om att gå upp på fjället. Och så skrev Gud på nytt igen med sin finger alla dessa samma budorna som han första gång hade gjort. Och Moses visste det. Han var en stor gudstjänare. Han var Guds bästa vän. Det fanns inte någon, och jag tror inte det har existerat någon människa på jord som har varit så god vän med Gud som nettopp Moses var. För det står om han, han var lydig med hela sitt hus emot Herren sin Gud. Och Gud talte till han som en pappa snackar med sin son. Och Moses hade ett så varmt och tillitsfullt förhåll till Gud att han också kunde snacka till Gud. Som en tillitsfull son snackade till sin pappa. Men Moses fick vite det. Han hade också gjort synd. Synd så stor att han på grund av sin vantro inte fick komma in i det Kanans land som han skulle föra folket in i. Men han skulle bara stå där uppe på berget så skulle han se in till det vackra fina land som Gud hade lovat. Och nu står Moses där uppe. Och så ska han på en måte överlata hela folket till Gud. Och vi förstår. Han fryktar för att mono mycket du nu ska gå lika bedrövlig som det gick första gången. Att folket bara tillsynelatande dyrker och tjänar Gud. Men så är egentligen dem vänt bort i sina hjärta ifrån Herren sin Gud. Så läste vi här: hör nu Israel, hör vad Herren din Gud kräver av dig. Vad är det Gud kräver av dig? Och vad är det Gud som kräver av mig? Vad vill han ha av oss? Vad är det vi kan ge till Gud som Gud vill ta emot av oss? Jo, det är först och främst vårt hjärta. Det är det som han vill ha. Det är in i våra hjärtan som Gud vill komma där han vill vara Herre. Och han vill att vi ska tjäna och dyrka han av hela vårt hjärta. Och det är nettopp det han säger här. Det är Herren vår Gud tjänar och Israel. Det är det att du först och främst ska frykta Gud. Vilken frykt? Är det frykt för att Gud ställer så stränga krav att han kommer till att fördöma oss på grund av vår synd? Kanske det också. För det är nödvändigt att Moselov skulle få väcka oss upp. Så att vi ser att vi får tappa hjälpeslösa synder. Som alene kan berges om vi får ta vår tillflykt till Jesus Kristus som kom i synders sted för att frälsa oss. Och det är ju det som kallas för lovens andebruk. Altså at loven skal få vekke en sann synserkjenning i oss. Og derfor må også Guds ord få lov å være som det i virkeligheten er. Det skal være som en hammer som er så sterk og kraftig og har en sånn slagkraft at det skal kunne knuse det aller hårdeste menneskehjertet. Og det må kanskje mange ganger til for at vi skal se at vi behøver en frelse. For at vi skal bli sønderknust og sønderbrutt innfor Gud. Så vi skal begynne å spørre og rope. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Finnes det noen mulighet å få fred med Gud i en god samvittighet? Men jeg tror ikke meningen her var først og fremst bare den frykt. Men om en annen frykt som på en måte er ærefrykt. Sånn som for eksempel i en familie der barna respekterer sine foreldre. Der barna ser at foreldrene er satt i Guds sted for å fostre. Der man elsker sine foreldre derfor at man har mottatt så masse kjærlighet og så mye godhet tross sine egne tusener og atter tusener feiler og synder. Og da oppstår en sånn her hellig ærefrykt. Som Gud vil. Sånn at vi på en måte, siden Guds kjærlighet imot oss er så stor, så vil vi ikke gjøre så stor ondskap imot at vi vil leve i tross, i ulydighet og i synd. Du skal frykte Herren din Gud. Og som det senere også står her, og som Jesus også han sier der i samtalen med den rike mannen. Det her er gudsfrykten. Den skulle, og det at vi skulle elske Gud så intenst. Av hele vårt hjerte. Av hele vår sjel. Av hele vår hu. Av all vår kraft. Så mye ønsker og vil Gud at vi skulle elske Herren vår Gud. Og så nevner han også at vi skulle vandre på hans veier. Og om vi følger bare litt med og leser litt om ørkenvandringen som Israels folk vandrer på, så får vi si det at etter at de kom fri ifra Egyptens trelldom, så visste de, kan vi si, lydighet imot Moses og Aaron. Før de kom til Rødehavet så var det ingen protest. Men de så at Moses var et Guds redskap, en Guds mann. Og ved ham så skulle Gud med sin mektige hånd føre dem til det land i Kanaans land som han hadde lovet. Så fikk de oppleve at hele faraos hær kommer bak dem. Så ble de ført ut på en odde. Og så var det bare hav på begge sider. Og så så de at de har ingen mulighet til å flykte. Så roper de til Gud. Og så hørte Gud folkets bønn, og så hørte Gud Mose bønn og Mose sukk. For Gud han sier til Moses, hvorfor roper du så høyt? Og han ropte ikke, men det står skrevet, han bare sukka til Gud. Og da sier Gud til han, hva har du i hand? Rekk din stav ut over havet. Och Moses gjorde så stoppade Röda havet då som en mur på bägge sidan. Och så kom en kraftig vind och så törkade den havbotten så att den svära Israels här på massa hundratusen människor, kanske bort till en miljon människor, gick törskodd över. Och när faraos här försökte på det så drunknade de allesammans. Så gick det kort. Gick bara, om jag husker rätt, 3 månader. Folk begynte att knurra emot Moses och emot Aaron. Vad är det egentligen de har gjort? Vad var egentligen meningen att vi måtte förlata Egypt? Vi hade ju förhållsvis bra där. Vi hade köttgryta och vi hade mat och vi hade riktigt något ganska tungt arbete. Men det var i alla fall bättre än det att vandra på ökenvandringen. Och när vi då tänker på Gud hade inte sänt dem utan att han själv var med dem. För det står skrevet att han var som på en måte som en mur både föran och bak dem. Som en ildstötte och som en skystötte. Så lot han beskytta han Israels folk. Men allikevel så knurrade dem så utroligt emot Gud. Att de absolut inte varken hållt hans bud eller önskade och ville och vandra på hans egen, på hans väg. Här står vidare att de skulle älska honom. Att de skulle tjäna honom av hela sitt hjärta, av hela sin huvud. Så kan vi ställa ett spörsmål. Varför ställde Gud så otroligt stränga krav till folket? Han krävde fullkomlighet, total lydighet och total underkastelse under han och under hans tjänare Moses och Aaron. Budorden är ju otroligt sträng. De har innehållit riktigt nog löfte om välsignelse och liv. Dessom de bara kunde uppfylla den till 100%. Men samtidigt också både straff och förbannelse över de som bryter emot Guds bud. På vilken måte kan vi människa behaga Gud? På vilken måte kan vi leva sån att vi uppfyller det som nu Moses här i texten vår talar om? Vi läser bland annat i Hebreerbrevet att den som vill behaga Gud, han må tro. Det går inte att tro utan att Gud skänker troen i hjärtat. Det går inte an att tjäna Gud utan att vi gör det av en villig ånd och av ett villig hjärta. Alltså så måtte först Jesus frälsen komma. Han måtte ta den tunga straffen på sig och lida det som vi syndare egentligen hade förtjänat. Han måtte gå i döden för att vi i evigheten inte ska måtte leva avskilt ifrån Gud. Han måtte älska oss så högt att han frivilligt gick in i döden, jag in i korsets död. Han måtte sträcka ut sina oskyldiga händer för att beskytta oss. Och han måtte offra sitt eget liv och sitt helige blod för att friköpa oss ifrån syndens slavedom, ifrån lovens totala förbannelse. Och vad sker egentligen när ett människa får del i en levande tro? När ett människa får bli en kristen? När ett människa får del i det nya liv i troen på Jesus Kristus? Jo, då får man först och främst känna ufattelig hur Gud älskar mig. Hur högt han älskar mig. Att han sände sin sönden enborne för att ingen som tror på han ska gå förtatt, men att han ska arve evig liv. Och när man verkligen får känna Guds kärlighet genom Jesus Kristus, då får man också en ny inställning till livet, en ny inställning till Gud. Då vill man hålla Gud som den eneste sanne Gud. Då varken vågar eller vill man tjäna och dyrka avguder eller främmande guder som Gud har förbjudit i sina bud och i sitt helige ord. Och då får man så lyst till att göra Guds vilja. Först då, när Jesus har uppfyllt lovens krav för oss, så att vi ser att vi är syndare, det är sant. Det kommer vi aldrig bort ifrån, oavsett om vi också lever som kristna. Köd förblir köd. Fördärvelsen kommer till att plaga oss så länge vi lever här. Men sedan vi är hjärnlöst med Jesu blod, sedan vi har fått del i uppståndelsen, med Jesu uppståndelse från de döda och blivit hjärnfött till ett levande hopp, så vågar vi oss och så kan vi oss tjäna Gud med ett nytt hjärte, med en ny inställning. Och då kan vi också älska Gud på den rätta måte som Gud förväntar av oss. Alltså, när det snackar om rättfärdiggörelsen, så är den ju en och alene genom betroen att vi tar emot det Jesus har gjort. Men når det snakker om gode gjerninger, når det snakker om troens og åndens frukter, så er ingen gjerning innenfor Gud god annet enn der som person som utfører gjerningene er god. Og det er egentlig litt forunderlig. Jeg har tenkt på mange mennesker som er ukentlig samarbeid, som virkelig er utrolig gode, både kjælesørgere, medmennesker, mennesker som hjelper i samfunnet, og som virkelig har glød for mennesker som har det vanskelig. Og så kan man stille spørsmål, er ikke det gode gjerninger? Nei, sier Luther, det er ikke gode gjerninger hvis personen er ond. Hvis personen ikke holder Gud for å være sann, hvis personen ikke holder Guds ord for å være sann, hvis personen ikke bryr seg om at alle mennesker må omvende seg og tro på Jesus Kristus, så hjelper ikke det hvor god man enn er. Og så lærer Luther videre at det eneste vilkåret for at våre gjerninger kan behage Gud, det er at mennesket først må bli god. Eller for å bruke Jesu egne ord, at treet først må være god. Uten at treet er godt, så kan det aldri bære behagelige frukter innenfor Gud. Men det betyr ikke at det ene utelukker det andre. Det betyr derimot at Jesus og Guds ord virkelig vil at når man først har blitt frelst ifra synden, rettferdiggjort ved Kristi blod, har fått del i oppstandelsen, så skal man også følge Jesus Kristus og vandre i det nye levende korsfeste kjødet med dets lyster, og vandre i Guds hellige ånds veiledning. Da kan man til en liten prosent i alle fall gjøre som teksten vår sier, tjene Herren vår Gud av hele vårt hjerte og av hele vår sjel. Det som Jesus sier, det aller, aller største budet i hele loven. Så nevner Jesus også, som vi sa ifra 3. Mosebok 19. kapittel, om det andre budet som er like stort. Altså det første retter seg vårt forhold imot Gud. Det vil si den første lovtalen. Og det andre budet, det behandler vårt forhold imot våre mennesker. Du skal elske din neste som deg selv. Så du holder Herrens bud og hans lover, de som jeg byr deg i dag, og så kommer løftet, for at det kan gå deg vel. Vi leste vår tekst fra 5. Mosebok. Vi leste ikke fra evangeliet. Kanskje vi tradisjonelt tenker sånn at Moselov, det er nærmest bare Guds krav, og evangeliet er Guds nådeløfter. Men når vi ser her, ifra det sted som Jesus kaller for det aller største i bud i loven, så ser vi det at Guds opprinnelige hensikt ifra evigheten av, også når han ga sin hellige, sine bud til oss, den var den at han vil vise sin godhet, som han viste sin godhet imot Israel. For i sannhet var det en godhet når han tok Abrahams ett og førte den til Gosen, og de fikk leve der i 400 år med all velsignelse for det jordiske liv. Og de hadde gudsdyrkelsen, og selv om ikke alt var som det skulle, så var det i alle fall masse både bønn og tilbedelse som steg opp til Gud. Og når det ble som aller vanskeligst, så velsignet Gud dem ved at han sendte Moses for å fri dem ut av Egyptens trelldom. Med at han var med dem under ørkenvandringen. Med at han beskyttet dem imot alle deres fiender og ga dem både mat og drikke under ørkenvandringen. Här talas det också i texten vår om kärlek. Och det är ju ett villkor för att vi människor kunna älska. Man ser det. Barn som växer upp utan kärlek, kanske från mamma eller pappa eller från de som är närmast. Det kan inte älska. Det kan inte ta emot kärlek. Det kan inte ge kärlek. Och så är det också när det gäller kärlek till Gud. Om vi inte först har fått uppleva att Gud har varit god med oss. Att Gud har förlatt och tillgitt oss. Att Gud har överbärenhet med oss. Hur ska vi kunna älska Gud? Jag tror vi heller vill frykta honom och vara rädd. Och gör vi någon gärning om så gör vi kanske enten för att undgå straffen eller att få några fördelar och välsignelse utav det. Men här talas det i texten vår. Men bara på dina fel har Herren lagt sin kärlek. Så han älskar. Och nu talar Moses här om, när han snackar dina fäder, så var det alltså de som var av Abrahams ätt. Abraham hade ju många efterkommare. Det vet vi. Han hade ju först Ismael och av han kom ju araberfolk. Han hade, judefolket var ju efterkommare av Abraham och till sist de som i Kristus har fått del i välsignelsen. De som hör Jesu Kristi rike till. De som är välsignade med den samma välsignelsen som Abraham blev välsignad med. Som han förmedlade vidare. Så att när vi nu läser här vers 15. I den nya testamentets tid. Så var det inte bara den tids Israel. Som Gud älskar. Men han har också älskat mig och dig. Speciellt också Guds folk. Själv om Gud på ett helt speciellt måte har älskat Israels folk. Över alla folk. Och kommer också till att göra det. Flerfoldig i förhåll till oss hedningfolk. Gud hade nämligen lagt sin kärlek på dem. Han gav ett trefoldig löfte till dem om välsignelse i Kristus. Om att de skulle bli ett stort och talrikt folk. Om att de skulle få Israels land i ej. Och inte nog med det, men jag står vidare det. Också deras efterkommare som man har utvalt som ett folkeslag framför alla andra folkslag. Och nu nämns det om utvälgelse. Och utvälgelse är ju inte sån ord som vi brukar så mycket i dagligdags språk. Hvis vi helt så enkelt och praktiskt tänker på utvälgelse. Hvis vi tänker för exempel som lärare eller arbetsgivare har behov för att någon ska göra arbete för mig. Och så kan jag värdera att okej, den person och den person har de och de egenskaperna. De kan kanske utföra den och den uppgaven. Så plockar man ut någon person som ska göra den uppgave som jag önskar och sätter dem till. Det är ett svagt bild på utvälgelse. Hvis vi tänker på hela världen eller alla vänner våra för exempel. Och så börjar Gud plötsligt att tala till mig. Av alla i en stor vännekrets. Jag har upplevt det i min ungdom, i mitt världsliga syndiga liv. Plötsligt så börjar Gud att tala så starkt till mig. Möjligen talade han till andres hjärta, jag kan inte svara på det. Men han talade så svärt starkt till mig att du ändå, ditt liv är inte att leva ett liv i synd. Ditt liv är inte att vandra på världens breje väg i världslig förgänglighet och tomhet. Men jag har utvalt dig. Och nu kallar jag dig till att du ska bli min. Och så räcker han ut sin nådige famn. Och så byr han ut sin kärlek. Och så kallar han och drar mig. Och på andra sidan så är det liksom Moselov som anklagar mig. och som fördömer mig och som visar förtapelsen där nere. På den måten så fick jag uppleva som två krafter. Den ena var som skyver mig väck ifrån världen. Och den andra var som träckte mig till Guds rike och till delaktighet av livet och av salighet. Och när vi lär Gud på den måten påverka oss och bli stark i oss, och han vinner vår själ och vår hjärta, och vi tackar ja till frälsens inbydelse, då är vi i sannhet en av de som Gud har fått utvalda. Därför är det så viktigt att vi aldrig skulle förhärda vår hjärta om vi känner Guds kall. Om vi känner att Gud visar det där är inte en plats för dig. Vär lyd. Kanske du säger, jag vet inte vilken församling jag ska knyta mig till. Jag vet inte vilka vänner jag ska knyta mig till. I mitt tillfälle så var jag på ett sted där jag inte hade någon sån riktigt nära vänner. Och man har i eftertid spurt till mig av mig, varför omväntar du dig där? Kunde inte du vänta till du kom till ett sted där det var väckelsens folk? Men jag måste svara. När Gud kallar på mig, när Gud gjorde allvarligt att nu är minut och sekund att du ska vara lydig och ta emot för dörrar lockas. Vem skulle då vara som vågar och liksom vara lärare för Gud och säga att nej, nu är inte den rätte belejliga tid. Men en belejlig tid när Gud kallar, att vi då skulle söka Herren med som finns och påkalla han den stund han är när. Och jag har i alla fall inte truffat en eneste en som har kommit fri från syndens träldom, som efterpå har angrat på att man har sagt ja till Guds kall. Därför att den Guds kärlighet, den får vi på en måte upplev hela tiden. Det står i ett sted, Guds nåde eller Guds barmhärtighet är varje morgon ny. Men jag tror, som vi kan se, Guds kärlighet emot oss, den är outtömlig. Den är hela tiden liksom en flom som hela tiden ufortjänt, så får vi ta emot all Guds godhet och Guds nåde. Och därför tänker jag det sån att det är så otroligt viktigt att vi skulle ta vare på det vi har fått. Den fagre skatt, den välsignelsen, den gave som Gud har gett oss. Att vi inte genom synd och ulydighet skulle slösa det bort eller mista den skatten som är den allra fagraste och dyrbaraste skatt som Gud vill ge oss. Det talas här om att han, Gud, vill ge sin välsignelse till efterkommare. Alltså, den som adlyder Gud, den som vill tjäna han, men han ska följa välsignelse in till tusen led. Och den som förkastar Gud, så in till tredje eller fjärde släktsled, står det att det inte kommer till att gå bra. Jag har tänkt lite över det när man arbetar med människor som inte har det så enkelt i livet. Och man kan ställa sig på, varför ska det vara så att på en måte det onde, det fäster sig mycket fortare än det gode? För exempel, har man dåliga vana hemma i förhåll till alkohol, i förhåll till våld, i förhåll till kriminalitet, i förhåll till ulydighet och tross och upprör och allt, så ser vi att barn och unga, de lär så fort, otroligt fort. Och det man lär som ung, det gör man, det man lär som barn, det gör man som ung. Och slutar man inte med det, så överför man det här negativa till sin kommande generation. Och så går liksom det onda i arv från den ena generationen till den andra generationen. Och så kan vi se den andra sidan. Man kan gå tillbaka för exempel i släktsforskning, och så ser man det att oj, Det har vært kristne folk i familien, i slekta, i mange hundre år. Gudfryktige folk som virkelig har sett av sin lit og sin tro til Gud. Og som har satt sin vinning på å overføre det til sine barn. Sånn at kristendommen ikke skulle gå i graven med seg selv. Guds ord taler om de her to sidene. Vår oppgave er at vi skulle være tro, så vi kunne bli gode forvaltere av Guds mangehånde nåde, sånn at velsignelsen ikke skulle stoppe med oss, men gå videre. Så taler teksten vår i 16. verset om en spesiell sak. Man hadde jo omskjærelsen fra gammelpaktstiden, så en ytre handling. Men nå tales det om hjerte og hjertets forhud. Altså det betyr det at Gud ber om vårt hjerte. Og det kan som sagt kun skje når hjertet omvender seg til Gud. Når man åpner, eller når Gud åpner hjertedøra så han får komme inn. Vær ikke hardnakket for Herren deres Gud, han er, og så forteller Gud hvem han er. Han er ikke noe hvem som helst, den Gud vi tjener. Og det har vi utallige eksempler på i den hellige skrift, der han kan seire over 100 000 av veltrente soldater, så kan han bare sende sine engler. Eller kanskje som i visse tilfeller, så kan han bare utruste en, for eksempel vi leser i apokryfer bøkene der om den kvinnen som gjorde at hele den store fienden av syrenes her, mektige kongen som krevde å være Gud, og alle måtte tilbe, men med en kvinnes der lille oppgave, tjeneste, eller så ble hele folket så redd at de flyktet, og så vant Israels hær over dem. Gud er gudenes Gud og Herrens Herre. Han er den store, han er den mektige. Han er den forferdelige Gud som ikke gjør forskjell på folk. Så lærer Gud i sitt hellige ord her og påminner oss om. Og så om oss og vårt forhold til Gud som vi tjener og som vi dyrker. Vi får i sannhet være takknemlige til våre forfedre, som også har fostret oss opp, som også har ført oss til veien, som også har ville det her gjøre en sånn enkel, praktisk, hverdagslig gudstjeneste, at man har ville lære å fostre oss opp i det aller viktigste, og lære oss å kjenne barnevennen, den Herre Jesus Kristus. Lære oss Guds frykt, så vi skulle tjene og elske og adlyde og følge Gud. Måtte Gud, vår himmelske Fader, også gi oss en slik samme innstilling, at også vi skulle være gode forvaltere, at vi skulle formidle det her er Guds styder som også har kalt oss ifra mørket til lyset. At vi skulle være det lille lys, den lille karr som Guds lys skulle få lyse igjennom. Sånn at menneskene som vi lever sammen med, som vi omgås med i dagliglivet, så vi kunne formidle oss og Guds kjærlighet og omvendelsesnødvendighet. Så lenge som det ennå er dag, så lenge som det er mulig å forsone seg med Gud. Må Guds fred hvile over oss alle i Jesu velsignede navn. Amen.